Ja, det är Åke Sandin det här och nu börjar Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio TUFF, nummer 1418, programmet i största korthet. Till de som gjort eller skrivit något bra delar Monica Kjellin och jag ut många rosor, några dock försedda med taggar. Vidad Saki, hon är Irakfödd och aktiv i svensk-irakiska solidaritetskommittén och hon intervjuas om turbulensen och dödandet i Irak. Krönikan handlar om ubåtar och är från 1991, men först veckans rosor.
Oh, Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance. Because it's all so good, yes, I see bound.
Ja, Monica Kjellin, där hörde vi signaturen för veckans rosor. Det var Louis Armstrong som peppade oss.
Aha.
Och den första rosen vill jag ge till Malala. De flesta har väl glömt Malala nu, men hon var ju 2012. Så när hon var 15 år så sköts hon i huvudet och i nacken i ett mordförsök utfört av talibanerna i Pakistan. Och attentatet skedde efter det att hon vägrat hörsamma gruppens förbud mot skolgång för flickor. Hon överlevde och fortsatte sedan sin kamp för att flickor skulle få utbildning. 2014, vid 17 års ålder, blev hon den yngsta mottagaren av Nobels fredspris. Och idag säger hon vad då?
Terrorister kan man döda med vapen. Terrorismen dödar man med utbildning.
Det är bra.
Ja, så. Mm.
Sen en ros till Sverige.
Tycker jag.
Nu tror folk att jag har blivit urbota nationalister. Men det finns något som heter Reputation Institute, som har utsetts vara Sverige som det bästa ryktet i världen. Och på platserna efter hamnar i tur och ordning, vadå?
Kanada, Schweiz, Australien, Norge, Finland, Nya Zeeland, Danmark, Irland och Nederländerna.
Ja, de nordiska länderna är väl representerade där. Och Niklas Strayed på Reputation Institute säger att det inte är faktorer som ekonomi eller storlek som är viktigast för människors inställning till olika länder, utan det snarare handlar om gästfrihet och hur vackert och tryggt landet är. Och sen en ros till SIPRI. Vad betyder SIPRI, Monica?
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut.
De har nu räknat fram militärkostnaderna i världen 2015. Och det är ett svindlande belopp. Hela 14 450 miljarder kronor slösar vi i världen på militära utgifter. Och allra mest satsar förstås USA med över 5 000 miljarder kronor. Tvåa kommer Kina med 1720 miljarder och trea Saudiarabien med 730 miljarder kronor till sin militär. Rysslands militära utgifter är en niondel av USAs och räknar man med de andra 27 NATO-ländernas militär blir Rysslands andel relativt ännu mindre. De tre europeiska NATO-länderna, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, har tillsammans dubbelt så stark krigsmakt som Ryssland. Och i SIPRIs rapport jämförs världens militärkostnader med vad det skulle kosta att uppnå FNs millenniemål. Och det heter i SIPRI så här.
Om man slår ihop kostnaderna för att ge världens barn och ungdomar en grundläggande utbildning, priset för att bromsa och motverka klimatförändringarna samt kostnaderna för att utrota hunger och extrem fattigdom landar man i en årlig prislapp som motsvarar drygt 20% av de 1700 miljarder dollar som världen lade ner på militärutgifter 2015.
Ja, tänk vad mycket man skulle kunna få för alla dessa skattepengar. Sen en ros till organisationen Nej till NATO som sorgset konstaterar.
Den 1 juli anslöt Sverige som värdland till NATO. Ett NATO som är världens största kärnvapenallians. Detta kan i framtiden komma att betraktas som en landsförräderi.
Jag läste just i Svenska Dagbladet tror jag att det är 49% av svenskarna som är emot NATO och bara 33% som vill att vi ska bli medlemmar.
Ja.
Sen rosor till Amnesty och Human Rights Watch som hävdade att Saudiarabien begår omfattande människorättsbrott i Jemen och slingrar sig undan ansvar för krigsbrott. De tycker att Saudiarabien inte bör ha säte i FNs människorättsråd. De sitter faktiskt där utan säger...
Hyckleri att ha kvar dem. Världens främsta människorättsorgan hamnar i vanrykte.
Sen en ros till NATO-landet Turkiet som vi ofta har varit kritiska mot. Men nu har de bett Ryssland om ursäkt för nedskjutningen i höstas av ett ryskt plan som bekämpade terrorister i Syrien. Det har lett till islossning i de därefter så försämrade relationerna mellan länderna. Och Ryssland tillåter nu till exempel turister att återbesöka Turkiet, vars många utländska turister nu skräms bort av den senaste tidens upprepade terrorhot.
Samtidigt har Turkiet tinat upp sina förbindelser med Israel. De har varit frostiga allt sedan israeliska soldater 2010 på internationellt vatten bordade det turkiska fartyget Mavi Marmara på väg till Gaza och dödade 9 turkiska aktivister. Nu däremot tillåts 500 turkiska lastbilar med medicin och andra förnödenheter att undsätta Gaza.
Rose till den israeliska tidningen Haaretz som skriver om den unga israeliskan Tahir Kaminer. Hon har nu för 6:e gången dömts till fängelse för att på samvetsskäl ha vägrat delta i den israeliska försvarsmakten. Hon säger bland annat:
sen jag var liten har jag hört talas om många händelser i armén och dess välde över den palestinska befolkningen. Dess roll i försvaret av bosättningarna, om rättigheter som förnekades många medborgare i området. I mitt hem lärde jag mig kritiskt tänkande och att inte acceptera saker utan att fråga.
Och en ros till imamen. Den religiösa ledaren vid Istanbuls flygplats Atatürk, där ett terrordåd den 28 juni dödade över 40 människor och skadade drygt 200. Och den här imamen, han säger om förövarna:
de har ingenting med islam att göra. Istället är de fiender till islam när de dödar oskyldiga rent av under fastemånaden Ramadan.
Det vore ju utomordentligt om flera muslimska ledare hov upp sin röst och framhöll att massmord på människor är den svåraste synden och att det är en irrlära som lockar unga människor att bli självmordsbombare i tron att de genom sina mord ska komma till paradiset. En ros till Kannibal förlag som i juli kommer ut med en ny bok om Hillary Clinton skriven av Diana Johnston med titeln Drottningen av kaos. Med Clinton som president kommer USAs krigsfalang till makten, menar Johnston. Den kände politikern Ralph Nader har om den aktuella boken skrivit att Clinton aldrig missade
ett tillfälle att stödja ett nytt vapensystem eller ett nytt amerikanskt krig.
Sen ros till den amerikanske historieläraren Andrew Reed som avslöjat 86-årige Joseph Hilt att ha ljugit grovt om sina upplevelser i andra världskrigets Tyskland. Hilt hade i många år föreläst i skolor och för annan publik berättat om sina svåra upplevelser i Auschwitz. Och det har också skrivits en bok om honom, en påstådd överlevare från förintelsen alltså. Bland annat hade han träffat den ökände nazidoktorn Mengele. Nu visar Reed att Mengele kom till Auschwitz efter att Hilt sägs ha flytt därifrån. Han var aldrig intagen i Auschwitz. Hans namn finns inte heller på listorna över de intagna i Auschwitz. Hilt har nu erkänt sina falsarier. Sen en ros till John Chilcott som nu efter 7 år lägger fram sin rapport om det brittiska deltagandet i det ödesdigra kriget mot Irak 2003. Den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair får skarp kritik för sin roll vid invasionen i Irak 2003. Rapporten konstaterar också att Storbritannien beslutade att stödja invasionen i Irak innan alla fredliga vägar hade prövats. Svensken Hans Blix var chef för FNs vapeninspektörer i Irak vid tiden för krig och säger idag.
Det här var ju ett krig som var meningslöst ur synpunkten att få bort massförstörelsevapen. För de fanns inte där och det har konsekvenser ännu idag i olika terroraktioner som en följd av Irakkriget. Därför är det naturligtvis ansvaret från de som ledde in i kriget viktigt. Som inspektörer utförde vi ungefär 700 inspektioner under ett fåtal månader utan att kunna finna några massförstörelsevapen. Och det var en information som vi vidarebefordrade till både Blair och till Bush och till världen. Ändå så gick man in.
Den nu ifrågasatte brittiske Labour-ledaren Jeremy Corbyn tillhörde de parlamentariker som 2003 röstade mot kriget. Och folk i många länder visade före krigsutbrottet sitt motstånd genom jättestora demonstrationer. I Stockholm var vi cirka 50 000 ute på gatorna. Ändå gick USA och Storbritannien till anfall mot Irak med cirka 150 000 irakiska dödade, de allra flesta civila. Och följderna av det här kriget har skapat åratal av krig och framväxten av terrorgrupper som IS och annat elände. Och slutligen en ros till svensk-irakiska solidaritetskommittén SISK som bland annat med stöd från TUF upprättat ett barnbibliotek i det nu så terrordrabbade Bagdad. Senast dödades där cirka 250 människor vid terrorlåd.
Vi ska snart höra Vidal Saki, Irakfödd och aktivist i SISK.
Ja, tack Monica.
Tack.
Och nu har vi det Radio Tuff ifrån Stockholm med oss Vidad Saki. Bagdadbon när hon var liten men nu i många år svenska. När var du i Irak senast?
Jag var faktiskt där på nyårsafton, nyår.
Ett halvår sedan?
Ja, det är 6 månader sedan, ja.
Men nu har det ju hänt rysliga saker i Bagdad. I början av juli så dödades 200 människor i en självmordsattentat med massor av sprängämnen av Islamiska staten. Vad säger du om det då?
Ja, det är hemskt att det är första gången de angriper ett vanligt område. Ett område som inte speciellt etniskt segregerat eller även klassmässigt. Alltså människor från olika sociala och religiösa grunder och bakgrunder kommer dit. Så det är verkligen förfärligt. Så denna gång slaget det hårt på mig faktiskt. Jag känner tre personer.
Kan du tala närmare mikrofonen så det hörs bättre?
Mm.
Vad säger de i Bagdad? Det hade varit attentat före nyår i Bagdad.
Ja, alltså i Bagdad folk är förbannade och förbannade mest på regeringen som kan inte skydda medborgarna. Vi har väldigt korrupt regering. I Bagdad fortfarande används redskap som man har köpt som skulle avslöja bomber som visat sig att det är plastdäcksaker. Och det är företag som sålt dem. De blev dömda i Storbritannien för fusk.
Vad är det för slags regering då?
Det är regering som USA när de ockuperade Irak 2003. De bestämde att Irak ska styras på något slags etnisk fördelningsprincip.
Ja.
Och då har man bestämt liksom att det är shia och sunna och araber och kurder och turkmener och assyrier och syrianer och alla ska få sin procent av den kakan som
men det är ju jättebra. Maten. Det blir jättebra nu.
Fast det är inte så att folket får procentsatser, utan det är politikerna som ska styra landet som ska dela kakan på det sättet.
Mm.
Och då använder de den här retoriken som är nationalistisk eller etnisk för att få röster. Och så i slutändan det är bara sitter de här politikerna och delar kakan. Den här ministeriet här. Sånt här budget på så många miljarder, det får du, och den andra ministeriet som har budget på annat, två stycken sådana, går till den andra gruppen.
Men 2003 så invaderades Irak av britter och framförallt amerikaner.
Ja.
Och de skulle ju skapa någonting bättre än under Saddam Hussein, men det har ju blivit värre och värre, va?
Nej, det är vad de har skapat ett gäng, istället för en tjuv, nu har vi 30-tal tjuvar. Det är vad folk säger, alltså det är väldigt många, just igår och förrgår när jag lyssnade på olika spontana reaktioner från folk på gatan via
under den hemska terrorattacken.
Precis, så säger folk. Det är inte stor skillnad mot Saddam förutom att det är fler sådana här skurkar.
Ja.
Det är det som skillnaden. Annars metoderna, allting som används, det är samma. Det är värre eftersom under Saddam Hussein vi visste vad som man fick göra och inte fick göra. Nu vet man inte ens det. Utan man dör utan att veta varför man...
Hur kommer det sig att man dödar muslimer? Det är ju... Islamiska staten i namnet, det är en religiös organisation, men de mördar ju hejvilt.
Ja, men religionen används det bara för sitt politiska syfte. Det har inte riktigt med religion att göra. Och så kan man klaga dem varandra att de är inte riktiga muslimer då, och döda varandra. Men det har aldrig handlat om religion.
Nej.
Det handlar om makt, om pengar, oljepengarna och hur ska de fördelas. Och vissa grupper som förlorat mest, de kommer från de områdena. Det hade utnyttjats av olika internationella problem. Alltså Saudiarabien och Iran kan inte acceptera varandras kvot på oljemarknaden och inte acceptera varandras kvot på marknaden av Irak. Alltså varumarknaden.
Mm.
Och de är överens att Irak ska inte producera det någonting, utan de ska sälja sin produktion till Irak. Och då är det liksom inte överens vem tar vilka delar, eftersom de producerar likvärdiga varor.
Du är aktiv i SISK, Svensk-Irakiska solidaritetskommittén, ibland stödd av oss i TUFF häromåret med 12 000 kronor. Har ni kvar det där barnbiblioteket mitt i Bagdad som ni hade förut?
Ja, vi hade ganska nära den här bombattentatet som dödade ungefär 200 personer. Ja, alltså, de går. Vi har behov av mer stöd eftersom biblioteken har blivit inte bara för barnen i de områdena. De ligger, vi har två stycken, en i Söder City och en i Kanada. Utan det har blivit väldigt mycket aktiviteter med flyktingar, inre flyktingar. I Irak finns det 3,5 miljoner flyktingar från de här ISIS-områdena som folk har flytt.
Jaha.
Det är fler fortfarande väldigt mycket där irakiska styrkor kämpar mot ISIS.
Men ISIS drivs ju tillbaka, de tog ju... Iraks armé tog ju Fallujah här under veckan.
Och många tycker att det här är att eskalera bombdåden är ett reaktion på att de förlorat så mycket mark. Mm. Att de vill hämnas och få lite moralen hos sina soldater, eftersom väldigt mycket säger att deras egna soldater har börjat fly och vill inte kriga längre.
Mm. Vad tror du om framtiden i Irak? De senaste decennierna har varit ruskiga.
Ja, alltså det är svårt att prata om positiv framtid efter den här stora attentatet i Karada. Men jag tror fortfarande, alltså när jag var i årsafton och nu när varför de här lyckats att döda 200 personer, eftersom folk vill leva med. Folk var ute och förberedde inför festligheter efter ramadan. Och det är väldigt många unga och barn och familjer som varit ute sent på natten faktiskt. Mm. Efter att, så det är bara tider att irakierna vill leva och ser fram mot en fredlig liv.
Ja, vi får hålla tummarna och önska dem all... lycka i framtiden då.
Mm.
Och att det här krigiska eländet går över.
Mm. Tror men du? Det är inte bara en militär lösning. Det måste komma till en riktig förändring i hela politiska systemet som amerikanerna har installerat efter ockupationen 2003.
Okej. Tack för den här rapporten, Vidad Saki.
Tack.
Hej.
Hej.
Ja, sen den här intervjun gjordes med Vidad Saki har det kommit nya uppgifter om antalet dödade vid den där hemska terrordådet i Bagdad. Nu sägs att det var omkring 300 döda. Ja, det är Åke Sandin det här och det är Radio TUFF, Tyresö, U-lands- och fredsföreningssändningar du lyssnar på. I en av mina böcker finns det en krönika som heter Journalisternas förlorade heder. Och den skrevs redan för 25 år sedan. Men eftersom ubåtar fortfarande är aktuella, åtminstone i NATO-propagandan, så vill jag gärna läsa upp en bit ur den. Den lyder så här. Det här skrivs den 27 oktober 1991. Årsdagen av den ryska ubåten U-137s grundstötning. 10-års jubileum som friskytten Olle Alsén i Dagens Nyheter uttryckte det igår. Alltså har jag intervjuat våra tre främsta ubåtsdissidenter Olle Alsén, Ingmar Myrberg och Anders Hasselbom. Medan hela bataljoner av andra journalister gnytt som svansviftande knähundar i amiralernas fötter och ätit ur händerna på militärers informationsbyråkrater har dessa tre försökt rädda heder genom att kritiskt granska de häftiga och upplaghöjande ubåtshistorierna. Det vimlar av konstigheter i den beskrivning som medierna under 10 år har hetsat oss med. Bland det märkligaste är att journalister som vunnit ära och pengar på att jaga makthavare med blåslampa i det här fallet har varit det militära etablissemangets värsta rövslickare. Jag frågade Alsén, Myrberg och Hasselbom om de blivit nedringda av andra journalister inför 10-årsdagen av U137. Bortsett från Radio Tuff hade ingen enda hört av sig. Ibland blir jag fackligt rättighetsfixerad, idiotförklarad, för att jag jobbar oavlönat för Radio Tuff. Men detta är egentligen en förmån som gör mig totalt oberoende. Journalister är förstås minst lika prestigefyllda som andra makthavare, vilkas överdrivna prestige de ibland avslöjar. Därför är de paniskt förskräckta att 10 års lögner, överdrifter, anpassad yrkeskurage ska avslöjas. Friskytten, läs Olle Alsén, stavade prestige som press tiger. Till och med inom fredsrörelsen har tystnaden om ubåtarna varit generande. Det kan tyvärr bero på att avvikelse från den enda rätta tron har varit mindre media tillvänt och mindre lönsamt än att bekämpa militarismen på andra sidan jordklotet. Därför hör jag också av utmärkta fredsaktivister förebråelser om att jag tjatar om ubåtar. Det har jag lätt på. Herregud, det är ju alla dessa fejkade sensationer som givit militären en massa extra miljarder betalade av oss grundlurade knegare. Vår nye statsminister, det var Carl Bildt 1991, som blivit vald på att minska den offentliga sektorn, är på den här punkten flåshurtigt ivrig på att öka den. Thomas Magnusson, som är en alltför erfaren och klok fredsaktivist för att förtränga det uppenbara, skickade mig just ett pressklipp från sin hemstads Göteborgsposten 19/10/91. Det är en alldeles sensationell helsida under rubriken Ubåt 137 navigerade fel. Ännu märkligare är att den som citeras i rubriken är kommendören Carl Andersson. Han är numera pensionerad och kan alltså tala fritt. För 10 år sedan var han den som förhörde besättningen, den ryska besättningen på U-137. Redan då var han lite tveksam till den officiella sanningen att det var fråga om en spionubåt. Han var med på presskonferensen som massor av upphetsade journalister deltog i. Men ingen frågade honom om hans åsikt, så nu säger han tacksamt: jag behövde inte dagtinga med mitt samvete. När nu en hög och i ämnet mycket meriterad och initierad marinofficer gör dessa avslöjanden, borde vi kunna förvänta oss att en hord av journalister kastar sig över detta. Men rikstäckande medier, såsom Stockholmspressen och radio och tv, har tigit. Press tige, lika med prestige. Ja, det var alltså en 25 år gammal krönika. Och vill man läsa en nyutgåva av en verkligt intressant bok, ska man läsa Mattias Mossbergs bok I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Kostar bara 50 kronor, kan beställas från mig, Åke Sandin, 712 44 63. Och Mattias Mossberg, han var huvudsekreterare i 2001 års ubåtskommission. Så han vet verkligen vad han talar om när han berättar att det nog var NATO-ubåtar också, eller kanske enbart i svenska vatten. Och vi skrämdes ju under ett decennium med att det vimlade av ryska ubåtar. I dagarna har det kommit fram att den främmande ubåt som siktades vid Stockholms södra skärgård vid Vindbådan, fyren Vindbådan, det var sannolikt en tysk ubåt, en tysk NATO-ubåt. Tyresö Ulands- och fredsföreningsradio TUFF, nummer 1418, hörs till den 24 juli när ett nytt Radio TUFF kommer. Jag vill påminna om att ni är oerhört välkomna att bli medlemmar av TUFF, en förening där alla jobbar gratis och oavlönat och för internationell solidaritet och fred. Medlem blir man genom att sätta in 200 kronor och kanske för familjemedlem 80 kronor på TUFFs plusgiro 160137-6. Ha en skön fortsättning på den ljuvliga sommaren, kära lyssnare.